Välkomna till filmpodden. Håll den podden när vi tittar på en gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för den fortfarande håller. Jag är Martin Soneby. Jag har lite hes röst. Hoppas den håller hela... Håller den rösten? Precis. Och här är Erik Broström.
Don't move, dirtbag!
Här är Ola Urell.
Vad är det? Ljudeffekter?
Nej, det är hon tjejen. Jag var lite gick utanför boxen där.
Jag vet inte bra. Ja, fortsätt.
Fanny Agazzi. Tim Soneby.
I'd like to dress like a man.
Me too. Me too.
Vi har sett Polisskolan från 1984. Vilken, som Erik sa förra veckan, var skolgårdsfilm. Var inte det?
Skolgårdsfilm, sa jag det.
Eller var det Ola som sa det?
Någon av oss sa
ja,
det.
Någon av oss sa det.
Men det var en riktigt sån film som du pratade om på skolgården. Mm. När man var liten. För oss som var födda då.
Ja, men jag var inte vi pratade inte om den.
Nej.
Men ni,
det hade varit weird.
Ja, det hade varit jävligt konstigt.
Tim, vad är ditt första minne av den här filmen? Har du sett
jag
den?
Jag har inte sett den. Har du hört talas om den? Eller liksom?
Nej.
Jag är faktiskt helt ny.
Om du någonsin har undrat varför 70-talister är lite fucked up, så är det här...
Jag undrar det väldigt ofta, alltså orimligt ofta.
Ja, men det här är en del av svaret. Ja. Det var filmer som såna här. Man såg när man var 8. Och folk tyckte det var lugnt. Fanny Agazzi, har du sett den förut?
Ja, det har jag. Det var i... Jag minns inte den här så mycket, måste jag säga. Jag minns mest Nakna pistolen, Tre Amigos och liksom... De tyckte jag var så här, det bästa jag hade sett. Mm. Men just den här har inte riktigt fastnat. Så det var kul att se den igen.
Ja.
Eller så är det att det var så många. Så att man blandade ihop. Alltså, jag kunde inte riktigt hålla isär. Men jag blev så här, fan just det. Ja, men Tre män och en baby. Så att jag tänkte på liksom, när jag såg den.
Steve Guttenberg.
Ja.
Ola?
Jag tror faktiskt inte jag har sett hela den här. Jag har sett brottstycken i så här pojkrum där folk ska visa upp scener från den och sånt.
Ja,
och sen så snackades det mycket om den. Och jag minns inte ens om snacket var det här är en så oerhört bra film. Det är bara så här, det här är en så självklar referens som vi pratar om och som alla har sett.
Ja, precis. Erik då?
Jag gjorde ju inte så mycket annat när jag var ung har jag kommit till insikt med än att titta på film. Och det kanske har märkts också när man lyssnar på den här podden. Jag har en barndomskompis som jag kallar för Tomtebo. Och vi brukade alltid kolla på film efter skolan. Olika skolor, men sen så sågs vi hemma. Vi bodde grannar och sen så kollade vi på film. Polisskolan-serien var en sån grej som vi plöjde när vi inte hade någonting annat. Mm. Alltså såhär, men vi har ju sett den där. Ja, men ta på Polisskolan. Mm. Så det här är typ den här Checka Mellis-filmen, liksom after school-grejen. Mm. Så extrem mys-nostalgifaktor förknippat till, ja men jag tror fem, upp till Polisskolan 5 liksom.
Mm. Blev du lite sugen på polarbröd?
Och boy.
Vadå sugen? Jag dukade upp. Nej, jag skojar.
Men det var proper mellis.
Ja, men mycket så liksom rostat bröd och te.
Mm. Ja, men är man ett litet barn och har den här hemma, då kan man ju lätt bara dra på vilken scen som helst.
Ja, jag visst.
För barn är nästan varenda scen lite kul.
Det är ju inte en lugn stund. Det är ju som att alla går på tjack. Alltså, alla karaktärer är liksom... Prata supersnabbt och allting händer jättesnabbt och alla har helt uppspärrade ögon och springer omkring. Typ.
Ja.
Så är det ju, i hela filmen.
Ja. Men det är perfekt för barn.
Ja, perfekt. Ja. Det finns inte en lugn stund.
Nej, och undertiteln borde vara för scener längre än 30 sekunder är för fegisar. Ja. det är bara snabba klipp. För mig var det en sån, ja, men som vi sa, det är en riktig skolgårdsfilm. Alla kids hade sett den. Alla refererade till den. Alla berättade om scener som de hade sett för folk som också hade sett filmen multipla gånger.
Ja, han kommer där och så kommer han där.
Precis. Men jag vill berätta!
Precis så var det. Men sen kom Polisskolan 2 som jag tror att jag såg den här på VHS. Sen kom Polisskolan 2 som jag såg på bio till och med.
Ja.
Och sen 3, 4. Och jag tror att efter 3 ändå checkar jag ut. Tror jag.
Ja.
Hur många finns det?
7.
Ja.
7, ja.
Minst 7.
Men det är 2 kvar från originalkasten i 7:an. Och det
är
Jones med ljudeffekterna och han Eric Lazard, alltså George Haynes.
Just det.
Som är kvar. Alla andra har checkat ut efter, eller till och med 6:an liksom.
Kom 1984 rätt många, alltså, även om de var stjärnor då, men de blev i alla fall lite stjärnor. Steve Guttenberg hade ju en karriär.
Mm.
Vad heter det? Vad heter hon?
Kim
Cattrall hade en karriär.
Ja.
Och sen det kanske bara var hon.
Jag tror Kim Cattrall fick karriär trots den här filmen och inte så mycket tack vare kanske. Oh. Hon själv var inte så att hon var inte med i en uppföljare direkt.
Nej.
Hon avsvor ganska mycket. Nej.
Objuckigt, Kim.
Var hon en grej innan den här filmen?
Ja, hon var väldigt ung då, tror jag.
Ja, nej, jag tror inte hon var en grej, men jag vet inte om det var så mycket av en... Alltså, om man tänker på vad hennes karriär blev, så vet, det var ju inte en trampolin in i den världen. Hon nischades ju inte in i den här världen, liksom.
Nej.
Det skadar väl inte, men jag tror hon hade väl klart sig ändå. Eller det var liksom... Mm. Jag vet inte.
Det var... Alltså, det här är ju också... jag vet inte om de skapade trenden eller om det redan fanns, men det fanns... Det kom ju en våg av liksom skolfilmer. Som, alltså när collegefilmerna hade liksom kramats ur det sista ur, så kom ju det här, det kom Ski School och
yeah.
Alltså när det är lite så knasiga, en brokig skara knasiga människor som ska in i någon sorts institution.
Ja.
För där har du möjlighet att ha, du vet, skurken, alltså den elaka rektorn, den smöriga eleven, den liksom penalistiska eleven, alltså alla de här.
Mm.
Det är en bra miljö för karaktärer.
Mm, just det.
Så det kom ett gäng sådana, minns jag, på 80-talet.
Oh,
ja.
Gud, ja. Jag kommer bara ihåg den här skiskol-serien. För den brukade jag alltid stå och titta på i videobutiken. Och tänka så här: gud vad snuskig den ser ut. Den här skulle jag aldrig hyra. Gud vad snuskig den ser ut.
Ja, det är mycket...
Jag vill fortsätta titta på omslaget.
Ja, men det är mycket så. Det är mycket... Det ska alltid vara lite pattar.
Det är väldigt mycket så string, ja. String i skidbacken och så.
Ja, men visst.
Jag snuskar i
det. Jag tycker det var... Det var så en rolig upptäckt. Jag pratade om det i andra sammanhang, att det här tillhör en slags... Det är ju inte så här gladporr-genren, men det finns ett släktskap med det.
Definitivt.
Att det är så oväntat löfte att, ja, du kommer också få se lite omotiverat pattar liksom. Mm. Det är en del av utbudet här.
Ja, men gud vad man såg röv och patt.
Och det, ja, precis. Och det var inte som att den har ju liksom grova sexskämt, men den har också bara, ni ska också få se lite pattar, för det är ju det ni betalar för när ni ser den här filmen.
Ja, här står någon och byter om.
Ja, men väldigt, väldigt ogenerat. Nu ska vi ha en fest och där kommer det vara lite topless. Det finns ingen funktion.
De hymlar ju inte med att det är det som är lite framgången också, att det gick så bra för den filmen. För att det är den enda i Polisskolan-serien som är R-rated. Det vill säga att de har just de här titty shots liksom.
Okay.
Sen så blir det betydligt barnvänligare, och då successivt så dalar också framgången med filmerna.
Ja, men det är fascinerande genre-grej, för att det fanns ju verkligen en sån här mjuk, erotisk grej. Det kanske går från så här 60-70-tal, och från 80-talet finns det fortfarande sån här mycket så här erotisk action, erotisk thriller. Det finns en erotisk komedi. Det finns en sån genre där man också får lite pattar, och sen löstes det upp lite för att alla såg pattar överallt, och lite för att... Ja.
Vilken inflation i brösten.
Jag vet inte. Det finns ju fortfarande så här Game of Thrones där man får pattar, men det är inte lika mycket en genre... Pattgenre.
där är det också, jag tror att du kan sälja en hel del biobiljetter på att visa lite pattar. Tre tillfällen i filmen.
1984, ja.
Ja, för att du hade inte VHS, var inte superutbrett.
Nej.
Så du bara så här, fan, jag har chansen att få se lite pattar nu, det är värt 60 kronor.
Jag vill inte ta steget och gå in i en porrbiograf, men jag vill se bröst på skärm.
Ja, men jag tror att det var det, och jag tror att hela så här mjukporrvågen var ju lite grann att porr är lite mer svårtillgängligt och hysch-hysch och så, men det är samtidigt så här, du kan gå och se pattfilm, passar in i ett visst regelverk. Det måste finnas en sån där lucka där de är väldigt för porr på ett ganska naivt sätt, samtidigt som det är förbjudet om man visar för mycket. Och så kan man göra hela musikvideo. Så finns en sån här, Sabrina heter den, eller Boys video från 80-talet, som är så här, hela videon är bara att hon står i en simbassäng och nästan visar bröstvårtorna. Och det är liksom bara att hon bollar lite med sina bröst, och så är det så här är halva bröstvårtan, oops! Och det är liksom så, det är verkligen en tidsanda där det där är så spännande.
Det var precis där det eran Samantha Fox, du vet, det var patt-tjejer.
Ja,
ska vi se hur många gånger vi kan säga patta i den här podden?
Ja, ja, men det är ju rätt, rätt avsnitt.
Men det är precis en lucka där.
Du berättar
där.
Hur många pattar du har sett.
Ja, 100.
Men jag tycker det är spännande lucka, för att komma tillbaka 10 år eller någonting sånt där, så är det lite för förbjudet. Och går man 10 år framåt så är det lite för mycket, ja men patta, vi fattar, vi har sett patta. Och här är det så där edgy, liksom, samtidigt som det är bara kör.
Det här var peak pattar, tror jag.
Ja, jag tror
jag
det.
Inte just den här filmen, men den här eran.
The Pat Prime.
Ja, på
men jag
sätt.
Gillar pattarna i Pat Prime. Det här har vi pratat om i min podd som heter Bärs och pattar. Men där det finns liksom de här, det är nästan lite fortfarande lite 70-talspattar.
Det är riktiga bröst.
Mm.
Ja, precis. Ja. Det är inte så här, nej, det finns något speciellt med de där pattarna.
Ja, men det finns en, det finns något sån här naturligt också, de har också lite så här rumpshot, tror jag, när de filmar in. Det är någon som tittar in genom i tjejernas, mm. Och det man får göra det också som biotittare, så får man titta in i tjejernas omklädningsrum. Ja. Men det är liksom en ganska, det är inte den här perfekta Hollywood-rumpan, utan det är en ganska...
Men det är inte Nicki Minaj.
Jag vet ju själv när jag knäckte en bärs och ställde mig och tittade in i tjejernas omklädningsrum. Ja. Var är den tiden? Jag vill ha lite underhållning med min öl, tack.
Nej, det var inget på TV. Nej,
det är det är en fin rumpa, men det är en ganska vanlig rumpa.
Ja.
Det är inte så där perfekt rumpa, utan det är
lite
så här...
Nej, det är inte en hiphop-rumpa liksom.
Nej. Det är en rumpa som får en att känna att man har en dålig rumpa själv.
Nej, precis.
Men inte heller en supertränad rumpa eller någon fotomodellrumpa. Det är liksom bara en,
jag tycker
en...
alla rumpor som ser naturliga ut ser lite ledsna ut.
Ja.
Ja, det är
gott i rumpan hänger läpp.
Åh. Det är som en basset. Ja. Det är liksom inte riktigt.
Han säger så här. Rumpan säger.
Nej. Okej då.
Kommer visa upp dig. Jag vill inte.
Handlingen då. Ett nytt politiskt beslut gör att de vill ha mer mångfald i poliskåren, så att alla möjliga ska kunna söka, även halta, lytta, kvinnor och färgade typ.
Mm. Mm.
Det var någon scen där också där de sa fan.
Ja, jag har den som en klipp. Vill du titta? Ja, polischefen pratar om det.
Här sätter vi väl tonen ungefär på var de var konflikten ligger, va?
Ja.
Mm. Var är den?
Det är när det är 1:23 kvar. 1 timme och 23 minuter kvar av filmen.
Look at that. Just look at that. Look at that scum. When I went through this academy, every cadet was the right weight, the right height, the right color, and they all had Johnson's Lasard. Every single one of them.
Johnson's? Oh, yes.
Back in the old days, there were Johnsons as far as the eye could see.
And what a lovely sight it was.
Have you seen these applications? Have you seen what our new Lady Mayor has brought us?
Mm. Så det är där. Där är, vad heter han, Lazard med chefen för hela skolan, va?
Och sen
är
skolrektorn, någon... precis. Och så är polischefen där och klagar över att folk har fel färg. Den är väldigt sådär rakt på.
Ja, verkligen. Och sen har vi också löjtnant, vad heter han?
Lieutenant Harris.
Lieutenant Harris, ja.
Mm.
Som är den penalistiska chefen.
Mm.
Så där är vi någonstans. Och sen kommer de.
Ja.
Knasbollarna.
Ja. Mm. Det här var ju faktiskt inte så långt från sanningen. För att producenten Paul Maslansky, han var på inspelningen av The Right Stuff, den här astronautfilmen. Och då så skulle de spärra av gatan i samband med inspelningen. Och så rullar det ut liksom en brokig skara poliser. Mm. Och han lägger märke till, och de är så inkompetenta också. Det är någon så här äldre herre, eller någon så här lite överviktig dam som springer så här. Och så är det någon så här riktigt stridig polis som står och liksom skriker och skäller ut dem.
Och han har en hjälm utan anledning.
Ja, och en liten knoppstav. Nej. Ja. Men, och han går fram till honom och är typ så här, vad är grejen, är det här San Franciscos finest eller typ? Och han bara, vi får inte tacka nej till ansökan. Alltså, vem som helst får söka. Men vi får flanka dem efter 3 veckor. Så att han bara vet att jag måste dras med de här idioterna. Och då var det så här idén typ så här, men vad händer om de inte flankar ut och de stannar kvar?
Ah, just
vad händer
det.
Om de faktiskt blir poliser?
Fan vad kul!
Ja, så det var så idén föddes.
Wow. Men var det alltså, tror du det hade varit ett sånt här beslut att nu får alla söka? Det måste det ju också ha varit men det kanske var,
men det var det han sa, den polisen han pratade med, att säga, ja, men vi får inte neka någon ansökan, vi måste ta
men
in.
Men det hade liksom precis ändrats då liksom.
Jag antar det eftersom, eller det förtäljer inte historien så vitt min efterforskning har gjorts, men det var den informationen han fick av den polisen i alla fall, och då var han så här, vilken rolig plottpremiss.
Nej, men det är en bra premiss tycker
jag. Ja, det är väldigt kul.
Att det finns inget att invända mot premiss.
Nej.
Nej. Jag tror att det var, är det Schweiz? Det kan vara det. Eller något annat sånt lite mindre europeiskt land. Där har de att alla får komma in på, säg att du har en läkarutbildning.
Ja.
Då får alla komma in på oavsett betyg eller vad som helst.
Ja.
Men sen måste du klara första året för att få gå vidare till nästa. Så första liksom, årskullen är gigantisk.
Ja.
Men de har inga egentliga intagningsprov. Intagningsprovet till andra året är egentligen sluttentan.
Ja, just det.
Wow,
det
känns ju... Men det är väl fint. Fin,
jag kanske tänker bara kan bli läkare där liksom.
Ja, men visst.
Men lite det...
Om man verkligen brinner för att vara läkare.
Ja, och det har ingenting med att göra med att du hade så här bra gymnasiebetyg eller sånt där.
Det är så jävla smart.
Du får en chans.
Grejen är att jag är inte min bästa representation av mig själv eller min kunskap baserat på mina gymnasiebetyg. Jag är jätteintresserad av historia och jag hade för fan IG för jag var inte där.
Ja.
Alltså det är ju... Helt rätt.
Men det är ju lite som högskolprovet då. Liksom. Alltså att man får, men det är ju också ganska skönt för att alla presterar ju olika. Alltså jag tycker prov och sånt är skitjobbigt. Mm. Det är på tid och det är liksom bara slå helt slint. Men om man... Alltså, alla är olika.
Får man ett år på sig?
Får man ett år på sig så har man ju en mer överblick. På, liksom,
ja, här fast det finns inte massa som tror att de kommer vinna det där lotteriet. Och sen så har de slösat
bort.
Nej, men så blir man ju lurad hela tiden. Alla tror ju att de har större chans att vinna Lotto än vad de har. Och alla tror att de har större chans att bli Oprah Winfrey.
Men det här är ju precis motsatsen till Lotto.
Nej, men fast det finns ett lurendrejeri på det sättet. Att folk luras att lägga ett år på någonting som de kanske inte alls klarar av. Och de som tog in dem visste det. Men de lät dem hålla på för att...
Ja, sådär. Men någonstans så kanske du hittar någon som...
Jo,
bara var
absolut.
Skolträtt eller
ja, men absolut. Så jag säger inte att det finns några fördelar, men jag kan också se att det finns något schysst över att säga du kommer aldrig kunna bli läkare, så du ska inte lägga ett år på detta.
Om man ska koppla tillbaka
men
till,
då
man ska...
har ju personen bara jättedålig självinsikt.
Det var det som var min poäng. Jag tror att de flesta av oss har lite dålig självinsikt. Det är en överlevnadsstrategi för att inte skjuta sig.
Nu pratar
sig.
Du bara om killar.
För att koppla tillbaka till film så...
De är också människor.
Men för att koppla tillbaka till film så Adam Sandler berättade att han pluggade skådespeleri i New York, jag tror på så här på NYU eller något sånt där. Och då var det, jag tror att det var mot slutet av hans utbildning eller om det var i början, då tog hans lärare tog ut honom på en bärs och sa så här att det här kanske inte riktigt är för dig. Du kanske ska göra något annat. Och Adam Sandler var så här 20-21 eller någonting och var så här: nej fan, jag ska fan göra det, skiter i vad de säger, jag ska göra det. Och så gjorde han det, så kom han, sen blev en stor stjärna, kom tillbaka med sina boys till New York, träffade den här gamla skådespeleriläraren och sa, för han är så jävla schysst, han sa, det här är den enda läraren som har bjudit mig på en öl.
Och sen berättade han det här i en talkshow.
Men så jag menar, alltså, jag hade inte heller trott på Adam Sandler som en fantastisk skådespelare om jag hade sett honom som 20-åring.
Och hade jag varit hans lärare så hade jag sagt, men det var det här jag sa hela tiden. Det var ingen av oss som har haft glädje av.
Han har ju sett Uncut Gems.
Har du sett Happy Gilmore?
Okej, han gör en habil insats.
Ja, men han har ju gjort, ja, men precis, han har gjort roller där han spelar bra, men det verkar som att han heller vill spela dåligt.
I alla fall, vi har ett gäng. Ska vi räkna upp några? Vilka favoriter har ni? Vi har Mahoney som är liksom the main guy, verkar det som.
Ja.
The main joker, trickster. Sen har vi...
Hightower.
Hightower är fin.
Han blev så poppis på testvisningarna, så de gjorde honom till second billing.
Okay.
Han skulle egentligen kommit längre ner som namn, men han blev så poppis.
Ja, han är stor... Han är väl den enda som egentligen är... Vi kan väl prata om mental hälsa om en stund. Men alltså, han tycker jag verkar vara den enda som inte är så här helt skruvad. Han verkar i alla fall vara lite så här rationell.
Ja, men Barbara är väl också, alltså, tjockisen.
Ja, fast han är också lite...
Han är lite rubbad, ja.
Alltså, jag vet inte om han har en diagnos, men jag tycker inte han är så jävla stabil.
Nej, han är inte stabil, det kan man ju inte
men
säga.
Men Hightower känns liksom den enda pålitliga i det där gänget.
Ja, och lite lugn. Alltså, som är lite tyst ibland.
Exakt. Typ.
Just det. Barbara är ju då han, den tjocka killen som blir retad.
Som blir omotiverat mobbad.
Ja,
vad har de för liv, de som åker runt med? De lisar en lastbil bara för att hämta hans fotobås och slänga ner honom i vattnet.
Jag tror helt och hållet på det. Fan vad man har hängt med killar från allt så här högstadiet. Att det här är människor som har hur mycket tid som helst.
Men det var väl innan
Instagram. Och istället för att använda sin kreativa energi till att bygga ett företag. Så de planerade dem. Fan, vore det kul om man skaffa en lastbil.
Det är så avancerad mobbing.
Ja,
alltså.
Det är roligt.
Extremt alltså, raffinerad.
Ja, han är en mobbad tjockis som sitter i ett sånt fotobås. Och så är utsatt för folk. Mm. Sen har vi Hooks. Den lilla späda, den späda rösten. Som inte kan skrika till ordentligt.
Ja. Vet ni var hon fick inspiration ifrån? Där jag läste det här, jag började titta trivia när jag slog på filmen. Och så läste jag att Marion Ramsey hade träffat Michael Jackson bara några dagar innan. Så hon använde det som inspiration till hennes karaktär.
Det är jätteroligt.
Och då blir hennes karaktär, jag satt och skrattade högst åt henne. I den här, hon var min behållning. För allting var typ så här: why are you here? Kan vi inte visa det, jag har som klipp. När man vet att hon har bara gjort en parodi på Michael Jackson, det är 1:20:40 kvar av filmen.
Which I think is good. Very good for the Academy.
What the hell are you doing here?
I want to be a police officer.
What? I can't hear you. Don't attack.
Well,
it's so fruktansvärt roligt.
Ja.
Hon är en av dem, förutom att det är en så kollektiv liksom, karaktärutvecklingskurva, hon är väl en av dem som har en riktig karaktärsutvecklingskurva, för hon skriker till i slutet.
Tills uppföljarna, för då faller ju hela karaktärspremissen.
Är hon tillbaka?
Ja, då är hon så här, varje situation är typ så här, I can't talk with you, och sen tar hon i och så skrämmer hon alla. Ja, det blir väldigt, väldigt repetitivt. Men här tycker jag att det är jätteroligt. En annan rolig sak är att de gav Marion Ramsey då, som spelar Hooks, en fat suit för att hon skulle ha ytterligare karaktärsutveckling i slutet. Men så klippte de bort den scenen de filmade vid graduation då hon har tränat sig fit. Så de behöll bara hennes fat suit i uppföljarna. Men man ser i slutet på paraden, om man tittar noga, att hon har inte fat suiten på sig. Men de filmar henne bara liksom uppifrån, typ nästan byst upp liksom. Okay. Så man ser inte riktigt. Men där är hon tydligen så här trimmad, men man hinner inte riktigt se det så. Men hon gick tyvärr bort i år. I januari tog hon, 73 år gammal. Men, så det var lite extra värt att hylla henne, tyckte jag.
Men jag tänkte inte på att hon var tjock eller så.
Hon är fine. Det är liksom ingen så här extrem fatsuit. Det var bara det att hon var mycket mer vältränad egentligen.
Så där har vi Kim Cattrall.
Ja,
spelar, hon hade också fett ut på sin.
Ja, hon spelar den rika spoiled brat tjejen.
Ja.
Vi har klipp på vi 11 minuter in eller sånt där. Ja. Hon pratar med sin mamma.
Ja, just det, i bilen där.
Ja.
Of all the things that you could be in this world, why a police?
A police woman, mother.
Why?
Because it's exciting. It's different. It'll give me a chance to meet interesting and unusual people.
Pull over right now. If you don't pull over,
people who aren't like you and me.
Det är också tydligt, väldigt tydligt 80-tal. Jag får så här Trading Places associationen
med just det.
Rika människor, då är det alltid klassisk musik i bakgrunden.
Ja. I bilen liksom.
Ja.
Senare har det bytts ut och blivit seriemördare. Som gillar klassisk musik.
Ja, visst.
Ja, just det.
Vad har vi mer för karaktärer?
Sen har vi ju Michael Winslow då. Som spelar Jones, ljudeffektsmästaren.
Ja, just det.
Som inte ens var en roll. Utan det var, om det var regissören eller producenten som såg någon. Han öppnade för något jävla band, tror jag det var. Whatever. Han gjorde någon komiker öppnade för band förut. Ja. Väldigt vanligt. Och då hade de sett honom och bara, han ska vara med i filmen.
Ja.
Jag tycker att det är roligt att hans ljudeffekter är bättre än ljudeffekterna i filmen.
Han gör ljudeffekterna till filmen.
Han gör det?
Ja.
Alltså alla skott och allting också.
Jag vet inte om det är alla.
Alltså för men... det är sån här, pium, pium,
han kanske inte alla skott. Pistolskott, nej. Men han gör många ljudeffekter i filmen och han gör också alla announcements på skolan.
Men i grejen att, jag visste inte ens, han gör de ljudeffekterna själv.
Ja, han är en sån.
För mig är det helt meningslöst.
Eftersom det är en film.
Det är som någon trollar på film och ja. Det är en massa klipp i det, så det är bara fejka.
Jag vet.
Och det är liksom bara, varför ska jag se
vet,
det här?
Det har inte åldrats så väl, för man vet ju nu att ljudproduktion är så lätt att eftersynka, så att det är så här, jaha, okej, du kan göra ljuden.
Det kan inte ens ha varit svårt då. Han har en mikrofon framför munnen och så låter det som en kul spruta. Hur svårt är det?
Nej, men då trodde alla bara, nej men alltså på riktigt, det är han som gör dem. Och bara vetskapen blew our minds.
Det hade lyft hans värde för mig. Men,
men jag tror att han är, jag tror att det är mer imponerande att se honom live på en scen. Än att se honom, än att sätta honom i filmen liksom.
Men jag tror att det var mycket så förut också, att man tog någon, man hittade liksom talent. Och så bara, vi måste få in det här i vår film. Så bara, det kan vara en hund som gör ett trick, eller du vet, det kan vara någon som kan göra någonting med kroppen, någon som kan dansa balt eller något sånt. Så in med den filmen liksom.
I Åsa-Nisse-filmen så slängde du in någon sån här populär popstjärna typ, så fick du köra en låt mitt i filmen.
Ja, precis.
Och det är så här helt, väldigt svårrelaterat till Åsa-Nisse-miljön, men här kommer det så här Ola and the Janglers och kör en låt.
Exakt, för det är någon producent som är så här, den där ska in i filmen.
Det är mitt favoritband.
Ja, men i svängen.
Han var ju ändå, tror jag, skolgårdsfavoriten, minns jag det som.
Ja, för det här är ju när alla barnen kan försöka göra samma ljud. Exakt. Och så är det någon som liksom bara är skitbra på det, alltså i barntermer.
Precis.
Åh, herregud.
Ja, jag vet, olidligt. Men
blev
kul
han
för dem.
Liksom stor efter det här?
Nej, eller? Han var med i alla Polisskolan-filmer. Och den enda som hade en framstående roll i serien som lades ner efter en säsong.
Okay.
Det kom efter Polisskolan 7. Så det var det han gjorde. Och sen han typ bara, jag tror han bara har levt på att vara det och åka runt och göra framträdanden på företag kanske.
Oh, det måste ändå vara lätta pengar i fiskar.
Ja, han lär ju vara rik.
Ja, ja, men han är död inombord.
Kaching!
Ja, gud.
Det är klart han är död inombord. Men herregud.
Det är liksom, har du något mer inplanerat? More of these.
Åka runt på Comic-Con och signera headshots.
Ja, men självklart. Ja, visst. Det är så han tjänar pengar.
Så där börjar det. Vi har de karaktärerna och sen börjar liksom konflikten mellan skolledningen och eleverna. De här är då D-squad, som det verkar som de samlar alla liksom töntar i samma grupp. Jag fattar fortfarande inte varför Hightower är där. Är det rasdiskriminering eller? Man tänker att såhär, han måste sättas i liksom OBS-klassen för att han är förmodligen, men han är smartast av alla.
Ja, men det är väl för att han var florist. De kanske tyckte att han var lite fjollig.
Ja, just det. Det var kul. Det hade jag missat.
Flowers
eller
shit.
Jag hade glömt det.
Flowers att han, shit.
Det var också lite av ett skämt att en sån där stor, kraftig man, att han är florist.
Ja.
Lite homofobisk nästan.
Men det var ganska mycket så här homofobiskt.
Ganska mycket homofobiskt.
Alltså, det är väldigt mycket, fast det är inte så liksom i negativt ljus. Alltså det är ändå lite så här pro.
Ah, det finns något läge där jag skrattade högt, och det är när de här elaka poliskadetterna, Copeland och Blanks, ska konfrontera honom i matsalen och säga så här: hej, Mahomo. Och det var brast för mig. För det var så liksom bara så här, rakt där. Alltså jag skrattade typ, jag fick pausa för jag tyckte jag blev så överraskad av det. Jag menar, det är inte skämtet som är kul, men jag var så här, oh shit, det kom så från ingenstans. Hej, Mahomo.
Och sen var det väl när Hightower skulle be Mahoney om att, för han aldrig kört bil förut, han ville lära sig köra bil innan de gör körprovet.
Sleeping is for fags.
Sleeping is for fags, säger han. Och så går de upp och kör bil hela natten.
Ja. Och det är mycket skämt om Barbaras hund som är queer.
Ja, just det. Och sen självklart Blue Oyster då, som blev en riktig grej efter det, blev det ju liksom.
Absolut.
Blue Oyster, det var synonymt med läderbög. Ja,
den återkommer ju alla Polisskolan, för det är ett stående skämt också.
Är det så?
Genom Polisskolan-serien. Ja. Det är alltid att någon går in i en dörr och sen så är det bara, hör man den här tangolåten. Och sen, det är liksom skämtet varje film.
Det var ju, alltså, men det var inte lika homofobiskt som jag upplevde det, tror jag, när jag hade sett, eller när det hade gått ett tag. Alltså när man var lite,
det är
var
det ganska homofobiskt om du går in på en bögklubb så måste du dansa.
Jo, men
eller bli gisslantagen, för de vill dansa
fast,
med dig.
Ja, fast den tycker jag också är, jag vill säga först.
Nej, men det var så här var det, när jag var liten var det så här, jag såg inte homofobin på något sätt. Jag bara tyckte det var så här, oj shit vad läskigt, vilket spratt han spelade om när han lurar dit de där till en gayklubb. Ha ha ha. Och sen går det några år och man växer upp och man säger, fan vad homofobiskt det är. Att anta att de ska förgripa sig på killar bara för att de går in på fel ställe.
Ja.
Och sen efter, sen ser jag den här igår igen och så är jag så här, ja fast det är inte så, det på något sätt är det liksom homofoberna som förlorar.
Ja, alltså jag tycker
för att de fick bara en trevlig danskväll.
Nej, läderbögarna är, det är såklart finns ett visst mått av homofobi i det, men inte lika mycket som jag hade upplevt det innan, tror jag.
Nej, men jag tycker också att det finns något subversivt i det, att de behöver inte vara kvar där och dansa. Det är som att de är sådär så osäkra i sin manlighet att går de till en bögklubb så kommer de nog börja böga liksom.
Ja, alltså, exakt, alltså, det finns så det, jag också tolkade.
Och det finns rätt mycket av det skämtet att det är liksom en oro för att jag är kanske lite bög egentligen.
Ja.
Och hon har gett mig en avsug nu. Jag tyckte det var det skönaste avsug jag fått liksom. Ja. Vem är jag?
Alltså, det finns något så otroligt roligt i den där sexualnevrosen som man typ kan skönja hos polismästaren när han tror att han har blivit avsugen av Mahoney.
Mahomo. Jag tyckte, vad heter han som låtsas prata med dialekt och har liksom flera flickor?
George Martin.
Jag tycker liksom att hans karaktär var ganska skön också, att han liksom går omkring och smyger in som en förklädd tjej och är lite så här feminin typ.
Alltså, och han blir kär först när han hittar en riktigt dominant kvinna som knullar honom.
Han klär sig inte feminint för att det är en del av hans identitet.
Han ska ju komma, han ska komma in, men han är ju, jag tycker att han är lite sådär...
Ja, han som låtsas vara latino.
Ja, George Martin. Och sen att han just blir kär i den här tjejen som är superdominant och det är verkligen så här...
Ja, just det.
Som du säger, Ola. Alltså...
Han är inte direkt en alfa, om man tänker.
Nej, liksom, exakt.
Han är ju verkligen så här...
Nej, han gillar att bli hunsad där. Men det är väl också det som är twisten på 80-talet, att den här kvinnoslukaren vill egentligen bli dominerad. Att det är lite som en så här, vad tokigt.
Mm-hmm.
Han vill egentligen bara ha en dominant dam. Det är ju också väldigt
men
mycket
han
med...
Men han är ju aldrig dominant, så det är ju inte en så stor vändning. Det är det vi menar.
Nej, men han är, det är så här kvinnokar som gillar att bli hunsad och det är lite otippat. Det är väl det som är själva grejen med att han... Att det blir en effekt av att hon kan dominera honom så.
Mm.
Sen är det liksom balansakt med hela den Callahan-karaktären. För att hon är väldigt så liksom... Hon är... Det finns tre stycken kvinnor i den här. Det är den som är liksom comic relief som är Hooks. Sen finns det Kim Cattrall som ska vara sexy.
Mm.
Och sen finns det Callahan som ska vara lite något så här mittemellan... hård sexy.
Ja, men hon är ju skrämmande, hon är intimidating.
Precis, men det hon gör är att hon typ så här brottar ner någon och gränslar liksom sit on my face ställning.
Mm.
Och sen vill alla killar bli nedbrottade. Att det finns ju någonting som är lite så här, det är nästan, jag vet inte vart jag ska placera det här.
Mm.
Det är problematiskt.
Ja, men det är en sån dominatrix-roll, men det känns som att det finns lite såna, det finns väl i alla tider, men inte minst 80-talet finns det såna här, ja men det tjejer med pattar och pistol liksom.
Mm.
Stenhårda där det är liksom det sexiga är att de också är oerhört våldsamma och farliga liksom.
Ja.
Det känns som att det finns såna bondbrudar några så bondskurktjejer som är så här farliga och sexiga.
Ja, mycket såna som stryper med låren. Det var Bond som uppfann.
Och där återkommer till göra den här inte homofobin men alltså rädsla för att är jag gay nu? Alltså om hon peggar mig nu, är jag gay då?
Precis, men alltså, de leker ju med det.
Jag leker med den osäkra manligheten.
Ja.
Men det är det jag gillar.
Ja, men jag
alltså det är det som talar för den här filmen i den kategorin. Liksom.
Ja.
Men jag tycker också att det stundtals lite härligt. Jag tror att det fanns något sånt över 80-talet att det fanns rätt mycket så här androgynitet och män som klädde sig i rosa spets och lockar. Alltså man kan tänka på det som så här väldigt macho decennium, vilket det också var, men det fanns också väldigt mycket av så här lek med könsroller och
hela feminina män och med hårband och sånt.
Ja, alltså, och även mer uttalat så där, och ja, men och även inom hela så här synt-grejen och jag tycker att det är festligt.
Ja.
Jag tycker att man kan välja att se Blue Oyster som en härlig subversiv så här, gränsöverskridande mer än att man skojar om bögar. Liksom.
Alltså jag tycker de ser ut att ha det lite mysigt.
Ja.
När de dansar trycker där. Och hänger på de andra. Och bara...
ja.
Ja.
mental ohälsa då. Vi kan väl börja med rektorn där för skolan. Han är ju tydligt dement va?
Ja.
Ja, det är väldigt...
Alltså han är ju inte riktigt där.
Han är jätterolig. Ja.
Vet du vem rollen var skriven för?
Jag gissar... Ska man gissa på? Den är riktigt gammal på den tiden. Jag vet inte.
Leslie Nielsen.
Ja, men det tänker man ju på.
Hade varit perfekt. Ja. Hade varit perfekt.
Men han är väldigt bra. Jag tycker han är min favoritskådis i filmen, tror jag.
Ja, ja, men det är ju liksom... han är ju typ the third runner-up efter Leslie Nielsen och Lloyd Bridges. Lloyd Bridges som också alltid spelar förvirrad gammal gubbe liksom.
Precis.
I Hot Shots till exempel. Ja. Eller ja. Tittar vi flyger ju båda dem med. Och här är han George Haynes kommer ju trea där liksom.
Ja.
På förvirrad gubbe.
Skönt att hamna i det skådisfacket, Martin. Ja. Nästa, så bara. Man kan inte sina repliker, men man har gått in i rollen, så det spelar ingen roll. Ja. Jag är inte riktigt förberedd, nej, men det är lugnt.
Bara vimsar omkring.
Men han är en väldigt rolig karaktär, jag tycker det är väldigt rolig. Han gör ju sin egen grej av det som är långt ifrån Leslie Nielsen, att det är den här, we have many, 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 many funny activities, och han säger fel på alla siffror. Under filmen så säger han konsekvent att de ska vara där ett gäng veckor, och det är fel, det är olika varje gång.
Mm.
Så att när han säger typ så här, go to 16th Street, are you sure? Yes. I never forget a number.
Ja, men han är mycket mer rolig än den här typ Mr. Bean-prästen i fyra bröllop och en begravning. Den där typen av så här, som bara säger fel. Alltså, det är en dum karaktär så, men han är på något sätt är mycket roligare. Men det kanske är också den där sexualneuros-scenen när han ska bara, ja, vi måste, han har ja.
He's done a very, very, very bad thing.
Eller,
to whom, sir?
To whom?
Well, alltså, I don't know.
Han är så förvirrad. Han vet inte vad han ska göra. Han tyckte det var så trevligt.
Han var så skönt. Ja.
Tackleberry också. Har ju också issues.
Han är väldigt...
Väldigt likable, men han är ju våldspsykopat.
Ja,
verkligen.
Där vet jag inte om man ska kunna sätta en diagnos på honom, men han har ju problem.
Det är kul att han är, om man tänker att man ser det med sån här 10-åringsögon någonting, så tycker man ju också att han är lite ball när han går in på skjutbanan och skjuter dem bakifrån och fan, nu kommer Tackleberry, ska han göra.
Ja, det där är bara för the kids.
Ja, och det är, man tänker att man bara ska skratta åt honom och bara låta honom slapsticka och halka, men nej, han får vara ball. Han får göra coola grejer också.
Absolut. Men det är en väldigt nyanserad karaktär, för att vuxna ser honom som bara, shit, vilken psykopat.
Absolut.
Håll dig borta. Barnen är såhär, yeah!
Yeah, han gillar vapen!
Minns i tvåan, då gifte han sig, va? Och åkte iväg i en sån monstertruck.
Alltså det finns mycket med tvåan och trean som är toppar ettan, tycker jag. Dels är det den familjen som han gifter in sig i. Det är såhär, pappa som gillar att slåss med sin son, och de är värre liksom än Tackleberry.
Just det.
Och sen så får man inte glömma att Bobcat Goldthwait kommer i tvåan och trean. Alltså, han som spelar Zed, som är...
Den rösten.
Som är väldigt, det låter ju inte alls roligt, men det är väldigt, ganska roligt. Mm. Jag tycker han är väldigt rolig.
Ja, fler karaktärer. Det är ett gäng karaktärer. Det är en riktig ensemblefilm det här.
Ja.
Ja,
det är ju
massa.
En Sällskapsresan-film. Det är samma epok och finns tydliga likheter.
Jag tänkte det också. Väldigt likt den här liksom... jag tänkte Göta kanal. Alltså den här massproducerade till för alla filmen. Det är ju verkligen Polisskolan, tycker jag.
Och ett gäng roliga karaktärer där man gör några nedslag liksom.
Mm.
Och så har man någon lite mer central figur med en kärlekshistoria. Och så har man en skurkfigur.
Och så är det lite subtil humor och väldigt uppenbar humor. Det är in i häströven, och sen är det små liksom repliker som kan vara lite så här.
Sällskapsresan är ju mer så här låg med igenkänning på ett sätt. Det här är ju en extremare film, men hela upplägget är ändå väldigt likt liksom. Det är samma andas barn någonstans.
Det är ju inga transportsträckor nästan. Alltså där ingenting händer. Nej, utan det är ju fullspäckat. Alltså det här manuset måste ju vara liksom.
Ja.
Alltså varje replik har någonting.
Ja, det är lite som Nakna pistolen-filmerna, inte lika skämt-tätt, men det är fortfarande de här korta scenerna, bara för att etablera antingen ingenting eller att någonting kul händer. Ja.
Det är väldigt mycket samling sketcher, vilket ju också Sällskapsresan är, att man skulle kunna tänka sig att vi har en grov idé om vad filmen ska vara, nu sätter vi oss och spånar sketcher.
Precis.
Och sen sista veckan sätter vi ihop allt till någonting som liknar en handling liksom.
Ja. Och sen var det väldigt mycket så här, jag kan fatta en kul scen, men sen var det scener som var knappt roliga och knappt liksom ens nödvändiga för storyn. Den driver ingenting framåt och det händer ingenting.
Som i Sällskapsresan också. Ja, där de lägger en film på att berätta att ibland dricker folk en whisky på hotellrummet. Ja. Och det fyller ingen annan funktion mer än att nu är det semester och då tar man sig en whisky på hotellrummet, vi svenskar. Va? Va?
Sant.
Känner ni igen ni, va?
Upplysning och tips i filmen. Vad
jag måste
kan
bara
göra.
Säga, alltså jag tyckte att han som spelar Lieutenant Harris var skitbra.
Ja.
Alltså, det var en riktig skådespelarinsats. Han som var den penalistiska polisen som, alltså jag tyckte han var bra på riktigt.
Jag har lite svårt för honom.
Jag tycker också han är bra.
Berätta mer.
Nej, men alltså, hans karaktär är ju skitlarv, men alltså, det var ett solitt skådespelarjobb han gör.
Det är väldigt bra. Och i det här är polisskolenörden som kommer fram. Han är med i första filmen. Och från fjärde filmen är han med igen. I tvåan och trean så är det en annan som tar hans plats, en annan liksom samma funktionskaraktär som heter Mauser, och han har en liten sån här hjälpreda som springer runt som heter Proctor. Och de två som radarpar, de blir också väldigt roliga ihop.
Ja, just det.
Och det är det som Harry saknar lite i den här. Han har inte sin hackkyckling, han har de där två kadetterna.
Ja,
men han har liksom ingen sån här familiar som ska hänga med honom. Så i fyran ärver han den här Proctor-karaktären och går över till honom i polisskolan. Så det blir ännu mer lite så att de hugger och sticker. Och liksom så här. Det blir liksom extra comic relief på det.
Ja, för den karaktären är ju viktig på något sätt, för att få Mahoney och andra sådana som man hejar på att framstå som lite skönare.
Den driver ju verkligen
som Robin Williams hade i Good Morning Vietnam, den här and if you do and if you do. Får inte spela Beach Boys på radio.
Ja, just det.
Nej, det är verkligen viktigt. Det känns också som väldigt mycket som en sån här 80-tals karaktär, den här extrema, nästan så serietynisk karikatyr auktoritetsfiguren som gärna skulle vara en rektor om det är en high school film. Men även så här, kom tänk på så här Twisted Sisters video har alltid en sån, om du minns dem. De är inte också till för barn, men det är alltid någon sån här pappa som liksom
What are you doing in your life? You are worthless! Mest överspelande ever.
Allting är så över med det liksom.
Det är till I Wanna Rock.
Men det känns som att hade i de andra filmerna också varit någon auktoritets... person i början som skulle plattas till med rock.
Ja, det är ungdomsrevolten.
Och sen sen är det väl klassisk du vet, utbildningsmontage, va? Det ska springas på hinderbana, det ska övas med på massa olika, de gör bort sig. Klassisk. Och sen jag hade glömt bort hela konstiga de här kravallerna, va? För att det, visste ni hur kravallerna satte igång?
Ja, ett äpple.
Ja.
Ett äpple i huvudet och sen bara go.
Brakar det loss.
Apropå för barn.
Ja.
John Löf-boken.
Ja, men det är alltså, varför är det inte upplopp varje dag
mannen
i den här stan?
Det, röda
det är så lite som krävs liksom.
Ja, kanske är det, vi vet ju inte så mycket
det är,
om den.
De nämner aldrig varje stad.
Det är ju tiden får man säga.
Ja, verkligen.
Men det kanske inte riktigt beror på ett äpple då. Utan mer, det kanske var lite rasspänningar där innan.
Är det deras sätt att närma sig ämnet? Nej, men det var nog ett äpple.
Ja, men de hade ju raskravallet
då. Det är ju väldigt bibliskt om inte alla.
Jo, men de ville väl inte gå ner i den vägen.
Det stora skämtet är väl att det är han Fackler, då klantskallspolisen, som sätter igång allting.
Ja.
Ska vi se den här, för att bara så ni får en bild av hur det kickar igång.
Ja.
Det tog. And get out.
Okay, so sad. Bye bye.
6 Mary 102, 2 Mary 11, clear. 12 Mary 135, roger on the information. Frequency 15, clear.
1220, roger. 1277, 1277.
Does the radio bother you?
12 Mary 155.
I can turn it down.
Last name ROTH. The middle AJFR.
Here,
why
don't you help?
Thanks.
How about me, though?
Hey, Miller!
Hey!
Det är så jävla långsökt allting. Here, hold this. Free TV for everyone, mamma.
Det går så jävla fort. Och sen lite senare montage är någon som bara springer framför kameran och bara get the cops. Det går så fort det, liksom.
Det är...
För det här är någonting jag hade... För att det är något problem med tonen där, tyckte jag. För att det här hade funkat i Nakna pistolen-filmerna.
Ja.
Men jag tycker inte tonen är så pass skruvad. Så att den hade liksom, så att man köper självklart inte, men, vad fan är det här? Det här. Men jag menar, men det blir något skevt med det. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Det här är också väl så... de som är knasbollarna. Ja. Resten av världen ska väl vara,
ska
lite
vara normala,
normal.
Men det är de inte.
Nej.
Men det här är intressant. Det här är första gången jag ser den här filmen och jag tänker, åh, det går att försöka vara tuff när man äter ett äpple. Om man tittar på dem som de tror har kastat äpplet. Ja, de går så här muskulösa och bara lyfter han liksom hela armen och bara sjum, tar en tugga liksom, bara för att visa hur de är busar som äter äpplen.
Jag tror inte busar åt äpplen med kniv. Så här.
Ja, nej, inte
på
den här filmen.
Fram en stol.
Nej, man lyfter hela armen för att äta sitt äpple.
Ja,
och väldigt spänner, coolt.
Spänner sin biceps.
Ja, men hela bicepsen ska synas när
det
man äter.
Det jag tycker är lite lurigt med hela, egentligen hela slutet är att plötsligt ska man göra lite spännande film av det. Ja. Och det ligger ju så här dramaturgi, så är det nästan alltid med filmkomedier att nu ska det bli spänning på slutet. Nu ska det plötsligt stå något på spel. Ja. Och så blir det lite så här, också lite konstig tongrej för mig att förut har det byggt på trams och missförstånd och nu ska det plötsligt, ska man känna något? Oh, hur ska det gå? Ska han bli skjuten nu? Ska han rädda tjejen? Och så det blir så här, varför är det här med? Men,
Nej, men jag tycker inte att det är så, jag håller med om att det är problematiskt att varför vill han ta gisslan för? Han har inget uppnå med det. Han är där tokstolen.
Jag om det är problematiskt, jag bara blir en annan film.
Jag tycker de blandar det hyfsat. Det är ju lite humor kvar för rektorn kommer där och säger oh, this is very, very, very bad. Mm. Och sitter i bilen där och så här, alltså det finns ju liksom inslag, men de sista fem där på taket är ju lite väl, jag håller med om att det sticker ut från resten av filmen.
Ja, det gör det väldigt ofta när man gör långfilmskomedier, så att det är inget unikt, men jag vet inte, det är väl också där det blir lite svårt, man ska få till ett upplopp, men man får inte känna något för det här upploppet. Man får inte ta det på för stort allvar, och så måste vi, hur kan vi göra det på ett lite roligt och pajigt sätt, och ändå ska det kännas hotfullt och spännande, alltså det är ju väldigt så här snårigt liksom, vi ska ha en psykopat som ska döda folk, men vi ska också skoja hela tiden.
Ja, men och innan det här upploppet, jag antar det som liksom där vi börjar känna med de här karaktärerna på något vis, det är ju när han säger något rasistiskt till den här...
Ja, just det.
Förlåt, vad heter han? Han den stora...
Hightower.
Hightower.
Ja. Lätt att komma ihåg.
Ja, well. Ja, Hightower. Och vad heter det? Och han säger något rasistiskt och sen så blir Hightower liksom arg och välter en bil och är tvungen att sluta. Och då känner man ju lite så här... Nej, men samtidigt så blir det också en annan film lite då.
Ja.
Att man bara, vad händer nu?
Ja, finns det konsekvenser?
Ja, eller de börjar ta in alltså klass har ju redan kommit in i filmen. Det var just sen från början. Men just rasproblematik.
Ja, men på att det kommer in. Ett så här, lite seriöst eller liksom på ett så här, det här var verkligen orättvist eller liksom.
Ja, precis. Det är väl dels är det väl för att de vill ha det där dramat att det blir lite så Hightower kommer tillbaka på slutet och har egentligen anledning att vilja döda polisen för han är ju utsatt för rasism alltid, men han
är svart så.
Ja, men lite grann, men man fattar, han är ändå så här lite tvetydig där, de här jävlarna. Men han väljer det rätta.
Ja, precis. Sådär.
Men jag tror att det har lite med producent-regissör kontrovers också. Att anledningen till att det kan bli så, det kan vara för att de hade lite olika bilder av vad det skulle vara för sorts film.
Ja.
Jag tror det var producenten som ville att det skulle vara lite mörkare, raunchy liksom, grej. Och Hugh Wilson som regisserade ville göra den mer som en liksom, lite mer lättsmält. Så det kanske fanns mer aspekter i starten som var lite mer, tog saker på allvar. Och sen så lyckades det liksom skvalpa över och behållas lite. Så det är kanske därför det är lite ojämnt också.
Jag har hittat en kille som är skitbra på ljudeffekter. Snälla. Vi
måste visa rasskillnaden. Ja. Och också propellerljud.
Ja, precis.
Men jag tror att det även då var...
Låt liksom... Stefan och Christer föreställning. Rasskillnad och propellerljud.
Männi, kvinn och kläder.
Jag tror att även då var känsligare också. Att det är väl lättare att skoja om bögklubbar. Men de ska ju också skoja om det här med mångfald. Och ska vi ta in svarta nu? Och det är svårt att bara skoja bort det liksom. Så de känner nog att, för det, fan, det här, det var ju sådana kravaller då också, hela 60-70-talet var ju skit tight. Det var ju svarta pantrarna tiden liksom. Mm. Så att det är inget, man kan inte skoja om det på samma sätt som man skojar om Blue Oyster.
Nej.
När man börjar prata om ras och kravaller. Liksom.
Nej, men och det är ju en annan tid där de är, det är mycket stereotyper. I tvåan eller trean tar de in en japan som kan karate. Aj, alltså jag menar, det är ju liksom, det är på riktigt så. Det är ganska, jag menar, ganska plumpa.
Ja, varenda karaktär är ju en stereotyp. Ja,
absolut, det är ju nästan så att just när jag gör den svarta så känner man, aha, okej, dit vill ni inte gå. Men
ja, visst.
Ja, men, man blev nästan förvånad att det inte var mer, tycker jag.
Ja.
Alltså, ja, som du sa där. Att fan, man hade minst en som så här homofobisk. Och nu så bara...
Men jag förväntade mig värre. Jag förväntade mig värre, jag har ju inte sett den förut. Jag var ändå lite, ja men när han, chefen, vad heter han som får en avsugning?
Lazard.
Ja, precis. Att han ändå börjar ställa sig lite frågor, det ser man ju. Och liksom, även om man glömmer bort att han har ställt sig själv.
Det är fortfarande väldigt roligt när han står där, tycker jag. Det är så dumt att han står där. Jag vet inte riktigt om han kommer 3 gånger eller inte. Jag har det som klipp. Mm. 39:10 kvar på filmen.
First of all, I'd like to say how sorry I am that everybody could not make it today. For those here, I think you'll find the presentation interesting as well as very, very stimulating. Could we have the lights turned down? Now this first slide... shows a very, very interesting thing. Our main building. In slide 2, we see another view of it. Oh my God, you wouldn't believe it.
Jag vet inte, vad var tanken med bilderna från början?
Det är så jävla konstig presentation. Vad är det? Vad har
hänt?
Är det så att han hade tänkt säga allt det här? Det är bara det som kommer samtidigt.
Det är så jävla... Det är så här, först går vi runt här och kollar på allt, hela byggnaden, alla byggnader och allting. Sen ska vi gå in i en presentation där jag har tagit bilder och berätta vad som är på bilderna som ni just har sett.
Lite blaskiga foton har tagit från utsidan.
Jag tror jag vet vad som har hänt. Ja. Jag tror att vi inte hade en färdiga repliker för honom. Så att regissören sa... Du får adlibba lite.
Mm. Ja, säkert.
Och det här är vad han kom fram till. Ja. Alltså det var det här han lyckades mana fram.
Ja, alltså till manusets försvar så börjar ju avsugningen innan presentationen. Så att det är inte så konstigt att han kommer bort sig helt och bara säger dumma saker. Liksom. Ja. Men det är liksom just att han har de här slide 2! Det är just vad som händer rent kroppsligt med honom.
Ja.
Är det att han liksom, i så fall, om det är att han kommer... Då gör han det 4-5 gånger.
Nej,
på...
nej, det tror jag inte.
Nej.
Det är bara en våg av njutning.
Våg av njutning, ja okej. Okay, ja. Ja,
och sen dyker det där upp igen med att man är lite rädd för att vara gay. Va? För att han tror att det är Mahoney som har...
Ja,
som tittar ut och good speech.
Det är en rolig twist på det.
Och så får de ett litet band tillsammans.
Jag tycker de använder
det. Så har det ett practical joke som de gillar att spela på varandra.
Ja.
Som består i att köpa en kvinna och låta den suga av den andra.
Ja, för det där var ju heller inga problem. På 80 och början av 90-talet att vi köper sex och det är hur lugnt som helst.
Ja, det är så vi glädjer den här varan då, kvinnan. Som bara, du är in här.
In här. Det är tillbaka kaka dags. Jag är ändå rektor på skolan och ska ge min elev en avsugning. Vad är det du inte förstår?
Hade inte lirat idag.
Nej, det...
Vad är det mer som inte hade lirat idag? Det är homofobin. Det är sexköpen.
Ja, men det är, och hela slutet med Hightower och att han blir sparkad från skolan. Det hade inte riktigt lirat i en sån här typ av komedi. Ja, det är svårt att säga i och för sig, för den här hade aldrig gjorts idag. Kanske.
Den hade nog gjorts, men helt annorlunda. Mm. Det är helt nya skämt. Däremot så kanske inte ligger i tiden att göra liksom den här filmen med tanke på polisklimatet, om vi då utgår från USA. Det är lite känsligt just nu.
Därför den behövs.
Nej, men
jag tror att om man hade liksom framställt poliser som som helt psycho. Alltså om man hade inte riktigt ställt sig på deras sida. Mm. Alltså det kommer in ett gäng good guys som är brokiga och inte fyller liksom, passar in i mallen.
Ja.
Och sen har du liksom
De som vi redan känner till liksom.
The butt of the joke, ja, är liksom den befintliga poliskår.
Ja, nej, det funkar. Det var väl likadant i och för sig på 80-talet. Det var ju mycket sånt
det
också.
Jag tror premissen är ändå hyfsat modern. Nu är det väl en så här samtal som vi redan har haft, så den är kanske ännu modernare om man tänker i Sverige, att man skulle börja ha en sån här kvoterings... Så där, nu måste vi ha in folk från förorten och konstiga människor i poliskåren. Och så gör man en rolig film om balla människor från förorten. Jag vill absolut inte göra eller se den här filmen, men jag tror att den hade kunnat funka.
Den hade kunnat existera.
Men han som skrev rasistgrejer, han hade ju fått ett större straff.
Ja, nej, det är inte. Han hade ju blivit avstängd.
Ja,
han, absolut.
Ja, eller du vet,
nej, han hade dött.
Kanske, men en stor skillnad där de verkligen inte ger personstraff är ju Mahoney som kollar in i omklädningsrum och säger så här: jag vill se dina lårkommentarer.
Ja, det är väldigt...
För även på den tiden känns det som att ja, man kan säga en rapey kommentar, men sen får man ett straff lite grann. Ja. Sen häller någon en vattentillbringare över huvudet.
Men vad var det? Några år senare kom ju Top Gun.
Ja.
Och hjälten. Ja. Är en riktigt rapey asshole. Nej, men, kind of guy.
Ja, men du pratar om idag, va?
Nej, jag tycker nog då också att det typiska då, alltså ribban ligger lite annorlunda, men det typiska är man gör en lite rapey grej, men sen så får man åka man dit på det lite grann. Mm. Och Mahoney sticker ut för att han kommer undan med det. Det är liksom... jag tycker även så här, tillbaka till framtiden, ja, det är liksom någon som kollar in på nakna tjejer som klär av sig, men det är lite pinsamt och han trillar ner ur trädet liksom.
Ja.
Så det är liksom ganska lättsamt.
Men det är hans mamma.
Men ja, är det är
Mahoney's time machine, so he's gonna go back in time and kill Hitler, right? No! He's gonna go back in time to fuck his mom.
Men men hans karaktär har ju något slags gott hjärta som hjälper de svaga. Mm. Och det är väl därför hans...
Still sexist.
Ja, men hans sexism... På 80-talet så tror jag att man försvarade de movesen med att han har ett så gott hjärta.
Jag säger inte ens att jag har något problem med det.
Nej, men jag tror att det är därför han inte får något straff. Det är det jag försöker säga.
Och jag måste säga att jag känner hela tiden... Fan, vad trevlig kille ändå. Ja. Åh, vad härlig.
Väldigt likable.
Väldigt likable. Vad gullig han är. Och tre män och en baby.
Ja, men han hade en hygglig karriär efter det här, va?
Vi har ett klipp apropå det förresten. Ja! Simpsons-filmen.
Ja, vad är det här för klipp?
Det här är Stone Cutters heter de. Det är väl en parodi på Frimurarorden. Så att det är liksom en hemligt sällskap som styr hela världen. Och de sjunger även sin sång om vilka de är. Och då droppar de ju den här
Steve Guttenberg.
Ja, hans namn.
Ah, okej, okej. Går så här. Who controls the British pound? Who keeps the metric system down? We do. We do. Who leaves Atlantis off the maps? Who keeps the Martians under wraps? We do. We do. Who holds back the electric car? Who makes Steve Guttenberg a star? We do, we do. Who robs Kingfish of their sight? Who rigs every Oscar night? We do. Det är väldigt så det var så who keeps Steve Guttenberg a star?
Ja, who makes him a star? Det är väldigt smart skämt, för alla de andra är så ganska stora konspirationsgrejer liksom. Och sen är det så här, och vem ser till att Steve Guttenberg fortfarande är känd? Det är vi.
Jag tycker det är lite befogat. Ni gillar ju honom, han har ju en likability, men han är ju också, jag satt och tänkte, varför har de kastat honom? Han har ju snygg kropp, tänkte jag. Han måste ju ha legat sig till rollen. Men han kanske är den.
Ja, men han är bra på blowjobs, sa jag.
Vill du veta vilka som de ville ha som var tilltänkta?
Bruce Willis.
Ja.
Eller han sökte.
Harrison Ford.
Bruce Willis, Billy Crystal, Michael Keaton, Bill Murray, Judge Reinhold, ni vet, en av de roliga poliserna i Snuten i Hollywood. Jerry Seinfeld.
Oj.
John Travolta, Rick Moranis och här kommer mitt nya segment, imitationen. Vem är det här?
Alan Rickman.
Nej, det är inte Alan Rickman. Okej, men det här är lättare tror jag. Eller vänta, det ska vi se.
Vad roligt om du hade ett segment där du alltid gjorde Alan Rickman.
Ja, just det, vänta. Det är Tom Hanks också. Den givna castingen. Och sen den här, om ni listar ut om det är. Oh, Hightower, it's not your fault. Hey, chief. Not your fault.
Robin Williams.
Yes. Vad skönt att jag slapp göra så länge den här gången. Robin Williams var också tilltänkt.
Vilken mix.
Ja, men varit... high cast alltså, om någon av de här hade varit...
Alltså, vad var det? Det var Tom Hanks och sen var det...
Billy Crystal och Bill Murray. Alltså, Seinfeld.
Tom Hanks,
många...
Bill Murray eller Robin Williams som Mahoney. Hade blivit en helt annan film.
Helt annan film. Ja, men de är för topp... De är för A... De är liksom AA-actors här. Absolut. De är för bra för den här filmen.
En bättre film. Fast man har fått göra om filmen så att de fick mer...
Ja, men,
att göra.
Ja, du måste kosta om hela filmen. Alltså, att du kan ju inte sticka in Tom Hanks med alla de här. No offense till dem, men det blir för stort gap. Ja, liksom.
Hade de baserat hela filmen runt Tom Hanks? Och så,
ja, det är inte en ensemblefilm längre. Det är ju...
Tom Hanks då kanske inte är lika...
84? Nej, alltså... Fast det är bara det rent karismamässigt så är alla de här så... På en, som du säger... Mahoney måste, alltså, Steve Guttenberg har nog lägga till sig den mer än att, och så kan de alla de här tackat nej för att de inser att det inte är en bra...
Jag tycker att han är väldigt meningslös, men det, jag kan köpa honom som så här en projektionsyta liksom. Att han bara är en sån där man kan identifiera sig med honom.
Ja visst, men han är så pass vanlig så att han bara är så alla kan identifiera sig med honom.
Men han är en vanlig schysst kille ändå.
Precis. Mm.
Som gillar practical jokes.
Som man kan, jag kände direkt att jag kunde relatera till honom där första scenen när han ska parkera bilen. Ja. Det tyckte jag typ var den roligaste.
Han är lite förtryckt på jobbet.
Lite arg så här. Lite sur, lite trött.
Ja.
Ja.
Mm. Jag tänkte mest synd om den bilen han parkerar på. Den smashar utan. Den personen har inte gjort någonting.
Nej, men det
är så taskigt.
Ja.
Men det tar firman.
Men Tind, jag vill höra mer reflektion från dig som inte har sett den här och kanske inte liksom levde riktigt när...
Jag kanske inte levde då. Jag levde faktiskt inte då.
Nej.
Nej, men jag hade lite fullt sjå med att hänga med typ. Jag hann inte, nästan knappt fundera på vad som hände. Alltså det var grejer hela tiden. Det kändes som att jag verkligen... var på något, så kändes det som. Men det var en scen som jag reagerade på som var väldigt, alltså väldigt snyggt gjord. Ja. Och liksom lång, även fast det var typ fyra olika låtar och det var den jag skickade. Det var typ, alltså det är en lång tagning bara som åker över hela fasaden på huset. Där man ser rumpor och bröst. Och
också.
Så att,
det finns något för alla.
Det finns något för alla.
Då får vi se lite 70-talspappar.
Ja, jag tänkte
eller 80.
Alltså Callahan tränar på rummet. Just det panoreras längs med alla rummen.
Och så får man liksom se många karaktärer och...
Det var rumpan som lät ifall man undrar.
Just det. Och så står man honom där med bärs och kollar på tjejerna duschar.
Och sen är det ju ganska kul när...
Harris kommer och tar över ölen.
Ja.
Yeah.
Och så nu...
Nu bara testar han lite.
Ja. Det är faktiskt väldigt kul. Och det är bara en lång tagning. Jag vet inte, de kanske har klippt någon smygklipp någonstans, men
där när de panorerar i mörkret kanske de har klippt.
Kan eventuellt, men det är väldigt snyggt.
Nej, men jag tror att det är fint också. Jag tänkte också på den när jag såg den, att så här, det här finns inte längre.
Nej.
Att ta sig tiden för den här tagningen. Vi har inte det tålamodet, för det är intressant, det går emot lite det vi säger, att det är så snabba klipp hela tiden.
Exakt.
För här stannar den verkligen ner och bara gör den här lilla dockhus åkningen.
Ja,
liksom.
och det är liksom lite, man tittar in och man får verkligen en känsla för, alltså det är snygg övergång mellan alla olika ljud och liksom tv-apparat eller rockmusik och omklädningsrum och bärs. Plus att det är jävligt roligt hur den slutar, jag skrattar faktiskt.
Ja. tagning från en svunnen tid.
Det sticker ut lite från andra scener.
Det är kul att Callan är någon sån här incel som försöker göra ett alpha move liksom. Mahoney kan stå där och kolla på tjejen genom fönstret, men han är liksom cool och skön. Inga problem. Jaha, det är så man gör. Så här får man göra.
Och det är knappt ens vända sig om.
Nej, precis. Reglerna här gäller för dig.
Det är väldigt snygg timing på hela den här scenen. Alltså alla. I alla fönster och när han vänder sig. Alltså det är mycket som ska klaffa. Jag tycker det var snyggt.
Hur många tagningar tror du man gör för att få den här perfekt?
Ja. Jag har ingen aning. 10 kanske? 5-10? Jag vet inte.
Nej, jag vet inte.
Det beror på om de har delat upp den lite. Eller?
Det är ju inte liksom när Harry träffar Sally ambitiöst med telefonsamtalen. Liksom. Det går säkert att göra ganska snyggt bara man planerar det bra. Men det är väl några tagningar.
Mm. Jag gör ju inga svåra grejer i fönstren.
Nej, utan det är ju, man kan ju nästan säga liksom, pass på! nu kommer vi! Music cues läggs ju på efteråt och så det behöver ju bara en bra tagning där.
Mm. Jag hoppas ju också, då, eftersom musiken är liksom på allt så kan det vara så här, droppa handduken nu. Rumpa nu. Eller, alltså, något.
Ja, men precis. Ja, det går ju verkligen att skrika directions. Jag hittade ett citat från... jag hittade en rolig... inte rolig. Jag hittade ett citat från Steve Guttenberg faktiskt. Vi pratade lite om honom. Och det är lite uppfriskande. Det är skönt att höra att vår bild av hans karaktär och hans bild av hans karaktär stämmer överens. Så jag citerar här på engelska.
Får vi en imitation också?
Ja, exakt. Men ni behöver inte gissa vem det är, för det är Steve Guttenberg. Nej, men han sa det i samband med filmen att I think he's a party guy om Mahoney. He doesn't really know what he's going to do with his life, but it's kind of hard to talk about him because he's not exactly a deep character. I really hate when actors get interviewed and they have just starred in Love Boat or something and they go on for a month about motivation and character analysis. Police Academy set out to be light entertainment and that's what it is.
Fan vad bra sagt. Vad glad jag blir. Alltså vad skönt.
Ingen diva där. Inte
friskande.
Och det känns så. Han har ett lite så här Tom Hanks. Han har lite av ett Tom Hanks rykte har jag för mig i branschen, att han är en sån som folk gillar att vara med liksom. Han är så här skön kille liksom.
Innan Cocoon.
Innan Cocoon. Men han är enkelt. Jag vet inte om det är sant. Det kan ju vara en image han själv vill framföra, eller framhäva. Men
jag tror på den i alla fall.
Jag tror det också. Känns som en skön
nu
kille.
Nu känner jag mig lite intresserad av honom.
Just för att han inte är så framgångsrik. Stöd är nästan tesen att han är en skön kille.
Att han inte är så desperat.
Ja, han klättrar inte över lik liksom.
Jag tänkte, när Fanny sa Top Gun, så tänkte jag så här: är Top Gun helt modellerad efter Police Academy? För att det är exakt samma jävla... Alltså du börjar med gänget som kommer in i början till skolan. Mm. Du har den elaka rektorn. Mm. Du har liksom den lite schyssta läraren på skolan. Du har rivalitet mellan lite folk i det här nya gänget. Mm. Du har ett romantiskt intresse.
Ja.
Du har en dipp i liksom tre kvart in ungefär. Eller tre fjärdedelar in i filmen.
Hightower Goose.
Hightower, precis. Mm. Det är någon som
lämnar. Det är bara det att Top Gun höjer insatserna lite, no pun intended.
Ja, såklart. Självklart är det.
Men jag tror att det är en stor, som vi pratade om innan, att det finns en stor genre här av ett gäng på en skola eller någonting.
Jag tror att de har rippat Ski School 3.
Ja, men det finns så mycket.
Men, men visst, men jag tänker att så här, Top Gun är en helt annan film. Mm. Med en helt annan ton såklart.
Jo.
Men det är exakt samma...
Absolut.
Jag tror man kan sätta dem bredvid varandra och få exakt samma kurva minut för minut nästan.
Det tror jag också, men jag tror också att du hittar fler så här high school-film eller repmånad, whatever. Ja, det är sant. Det är så här sant. Ett gäng människor och...
Det är ett format.
Ja, någonstans. Jag tror det är så här högformatsfilmer.
Ska vi kolla lite siffror? Har du några siffror, Erik?
Ja, jag har lite siffror. Den kostade 4,5 miljoner i budget och den drog in 81 miljoner och lösören.
Sjukt.
Det här året är ganska wowigt alltså.
Ja, men 84 var ju ett sjukt år.
Vi snackar, det toppas med Ghostbusters. Sen har du Indiana Jones Temple of Doom. Sen har du Gremlins. Sen har du Snuten i Hollywood. Sen har du Karate Kid. Sen har du Polisskolan. Sen har du Footloose. Sen har du Viljakten på stenen, du har Purple Rain och sen så Splash och sen så går det ner lite mindre och mindre här. Men du har även Terminator. Det är väldigt mycket bra här alltså. Mm.
84 var ju ett unikt år.
Ja, och så jävla tight topp 7 liksom.
Ja.
Men och den här var R-rated också, så det här var inte en familjefilm på bio liksom. Nej. Som man trodde lite.
Nej.
Jag trodde lite.
Precis, utan det var väl uppföljarna som blev mer och mer så.
Jag otroligt. Tyckte det var roligt, för jag satt och undrade i början sådär, att varför var det här en så stor grej? Eller såhär, vad tråkiga folk var som var 10 år och tyckte det här var så kul eller på något sätt. Men sen förstod man att det här är ganska så edgy på något sätt. Mm. Vissa skämt går in i den där, i alla fall från ett svenskt perspektiv som jag upplevde, så är allting väldigt välfostrat och lite ängsligt fortfarande på 80-talet. Väldigt moralistiskt och präktigt och så. Och så tycker man så här saker som Magnus Uggla och Eddie Medusa sådär. Det är, åh vad coolt där, vuxna fattar inte alls. Mm. Vilken tuff musik. Och Polisskolan är lite samma känsla att, åh han flyger in i en häströv och sen går han runt och har kladdigt hår. Åh, tänk om min mamma har sett den här filmen liksom.
Ja, men jag tycker, ja, det är verkligen en sån, men jag tyckte det var synonymt med många av de här, Nakna pistolen, Tre amigos och alla de där. Mm. Att man kände sig lite så här, oh, gud, ja verkligen, tänk om mamma och pappa visste att jag ser det här.
Ja, men vilket
var väldigt problematiskt om man såg det tillsammans. Men det var på lite samma sätt man läste med. Mm. Att man bara, oh, det här borde jag inte läsa.
Nej, men den har lite hårda skämt. Det är mycket sexskämt, men också sån här, han ska se ner någons katt ur ett träd och bara skjuter den.
Ja, ja.
Att det är ganska så här hårt skämt.
Jag tror jag gick på muggen eller något. Jag missade det när jag såg
den. Det är väldigt, väldigt kort. Det är just inte det där att vi bara skojar. Klart att katten inte är. Han sköt bara grenen. Nej, han sköt i katten.
Just
det. Inte snack om det.
Det är fruktansvärt roligt. Jag måste ha gått ut i köket eller något. Jag missade just det klippet när jag såg
den. Det var en ljudeffekt.
Ja. Jag vet, men det är försöker
ju
helt
mycket.
Det skulle ju kunnat ske i en liksom så här jävligt mörk, du vet, True Detective eller någonting. Ja. Det är en helt annan
ton. Det är en helt annan grej då.
När man skjuter någons husdjur.
Ja.
Men det går att göra dark. Ja. Men det här är bara kul.
Det här är bara roligt. ska vi gå till frågan, eller?
Jag har en liten sista grej som jag tycker är rolig. Och det är en liten foreshadowing på en film vi kommer göra längre fram. Hugh Wilson hade precis fått nej till att regissera Amadeus. Okay. Och därför regisserade han den här.
Oj då.
Det är roliga tvära kaster.
Sliding Doors.
Ja.
Men han blev rikare va? Än den som regisserade Amadeus. Kanske.
I pengar kanske.
Jag tror att typ David Graff eller något som spelar Tackleberry, han hade också något så här, det är mycket mer seriös film, men den här, och så tittade han lite så här, vilken kommer tjäna mest pengar? Polisskolan. Mm. Och jag tror han fick mer pengar eftersom han är med i massa uppföljare också.
Och säkert roligare att spela in också faktiskt.
Eller hur?
Man ska vara ärlig, eller måste hur? Ha så jävla kul.
Ja,
det är faktiskt också av värde alltså, om man ska göra något sånt.
Tyvärr så har den typ varit på tapeten att släppa sig flera år nu, men det kommer en dokumentär om hela Polisskolan-serien som jag är lite så, men den skulle ha haft premiär 2019. Jag har sett det finns på YouTube liksom ett litet axplock på 10 minuter från den. Huh. Men jag tittar på IMDb, den ska komma i år. Så jag hoppas att de släpper den.
Herregud, du har gått och väntat på den här.
Nej, jag såg det nu. Aha, okay. I samband med den här filmen. Men jag är lite pepp. Det tror jag är en jätterolig dokumentär att titta på.
Det tror jag också.
Beroende på hur de gör den.
Den spelades in på 40 dagar tror jag läste.
Den här ja. En snabb produktion. Ja. Boom, boom, boom.
Är det snabbt?
Det tycker jag. En månad med lite extra dagar. Det är väl ganska snabbt tycker jag.
Å andra sidan är det ju gäng sketcher. Men, ja.
Fast det är ju ändå lite komplicerade grejer. Och med så här
det är mycket
sådana.
Bil, liksom...
bilen, på första när han ska parkera där. Det är ju ganska komplicerat. Och, sen,
och ganska mycket sådana åkningar. Liksom, för panorering över skolan
folk,
och så.
Grejer.
Det är det. Man får ju aldrig någon sån här perfektionistisk känsla av fotot. Eller så. Alltså, det känns ju som
att... Förhörsrummet är ju extremt dåligt. Det är så mycket klaffel på Mahoney så att man blir nästan irriterad.
Ja, men och skit som inte ser så bra ut. Men det är ändå komplicerade grejer.
Ja. Den är ojämn, men den är snygg.
Jag är nöjd. Några mer tillägg?
Jag vet inte, musiken tänkte jag på, men det är mer att jag vet inte ens vem som har gjort det, men det är verkligen en tidsanda att man har de där orkestrar som kör sån här blåsig...
Det är lite fanfarig.
Fanfarig, ja, precis. Både film och tv-serier på den tiden är ju extremt fanfariga. Så. De har så här Stålmannen, Indiana Jones, Dallas, Falcon Crest, allt sånt där. Star är så Wars. Jäkla fanfarig.
Tänker man också på Top Gun?
Ja, men det är Robert Folk som har gjort det. Egentligen så skulle det varit Elmer Bernstein som har gjort väldigt mycket. Han har gjort Taxi Driver, Sjuvågade livet... och lite andra. Elmer Bernstein är en sån gigant när det kommer till han har gjort Titta vi flyger också. Det var nog därför de ville ha en sån, för där är också väldigt mycket så orkester och sånt som ska vara parodi på. Men han har inte gjort så mycket mer som är liksom värt att nämna kanske. Robert Falk. Men jag tycker att musiken är en av de grejerna som är mest liksom håller bäst. Jag älskar den här låten.
Ja, men det är sant. Det är väl om man nu ska säga vad så, det kan vi komma till frågan sen. Men jag håller med.
Mm, klassiker.
Musiken.
Ja, väl mycket tidsand också.
Mm.
Ska vi gå till frågan?
Yes. Mm.
Absolut.
Börja med Erik då. Polisskolan, håller den?
Ja, jag tycker om det. För att, men jag ska vara den första att erkänna att det är ganska nostalgiskt för mig. Att det är svårt. Jag ser all problematik och jag ser hur mycket som inte har överlevt. Saker som jag inte tycker är roligt. Jag sitter kanske inte och skrattar så mycket åt den här. Som att jag sitter och myser åt min barndom.
Ja.
Och då är det svårt att vara objektiv. Men jag tycker att den har... Jag tycker att storyn faktiskt är så pass intressant att jag gillar att se, jag vill se hur det går liksom. Och jag tycker det är bra karaktärer och roliga så. Hux var den största behållningen för mig den här gången.
Uh-huh.
För det är en karaktär som jag inte riktigt har sett förut. Men jag tyckte hon var jätterolig. Och det, att hon baserar på Michael Jackson tycker jag är väldigt kul.
Ja, just det.
Så att jag tycker den håller. Nostalgiskt ja.
Ola Orell?
Nej, jag tycker inte att den håller. Jag tycker hela den här... karikatyr, auktoritetsperson som ska skjunsa folk och så ska det vara roligt och de är lite young rascals och så. Jag tycker det funkar inte. Det som håller bäst för mig är nog när de drar skämten längst alltså, och även när det blir så här ja, vi ska ha en prostituerad som suger av rektorn eller vi ska in i hästarslet eller bögklubbsgrejen och de grejerna som är sådär jaha, ni gick ända dit. Där skrattar jag ändå till på flera sådana ställen för att jaha, eller bara att de visar tuttarna liksom helt omotiverade. Nu har vi en fest här och vi ska ha lite tuttar.
Helt omotiverad fest för övrigt.
Ja,
helt omotiverad.
Och vad hände med Tackleberry? Jag tror han får en stroke. Ja. Han har aldrig sett bröst. Det är
konstigt. Jag måste bara flika in. Varför i helvete är Tackleberry sjukt bra på saxofon?
Han var det.
Skådespelaren var det. Det var därför.
Alltså, hela den festen är, men det är lite också så här sällskapsresan-känslan att nu ska vi bara ha en lite mysig dans här. Ja. Och vi har inga skämt på det. Det finns ingen lyck att visa detta. Men vi vill bara ha en fest.
Vi vill bara visa att de inte är på Blue Oyster Bar.
Ja,
så exakt. Inte tror att de har...
Men så är det väl. Men jag tyckte ändå... Allt sånt där som fick mig haja till, inklusive, jaha, det här är en tuttfilm, tyckte jag var väldigt upplyftande och roligt. Ja. Och den där känslan att man fattar varför en 10-åring tycker, har ni sett Polisskolan? Det är liksom, det liknar ingenting annat, det här är inte som Bolibompa liksom, det här är något. Men nej, som helhet så skrattar jag inte åt den. Och jag tycker att de lite så här skämten som inte går hela vägen, typ när hon ska landa med skrevet på dem och de liksom, oh, min tur, ja, liksom. De känns mer som så här 70-tals gubbskämt.
Fruktansvärt gubbsjukt.
Ja, men det är liksom inte tillräckligt gubbsjukt heller. Jag tycker att tar man det hela vägen så skrattar jag, men det är lite sådär oh, tjejer och bröst. Jag vet inte.
Ja, men det är väldigt så tonårspubertalt nästan.
Ja, men det är lite för lamt också. Alltså, det är inte heller alltså, jag tycker... prostituerad och blod, jag skämt och ta det hela den vägen. Så jag köper det. Det här är märkligt att ni har gått hit. Men visst, jag fattar skämtet. Det är bizarrt och jag skulle bli generad om mitt barn var i rummet och sådär. Och det är väl bra.
Ja. Fan, jag gott.
Oj, jag tycker det här är svårt. Men jag tror jag måste landa i att den inte håller till syvende och sist. Jag skrattade så mycket mer än vad jag trodde. Alltså, hela upplevelsen var mycket roligare än vad jag trodde att se den. Men, och jag tycker den här chef, alltså han som får då det här blowjobbet och så. Alltså det, förlåt, men han är så rolig. Alltså, det är så roligt att se en gubbe som inte riktigt vet vad han är. Eller vad han säger. Ja. Alltså, jag vet inte varför jag tycker det är så kul plötsligt. Men det är någonting med slutet tycker jag som är lite... Jag tappade helt tråden. Liksom, jag tyckte inte om det. I didn't care for it.
Så det är ett nej där. Tint Soneby.
Jag vet. Jag tycker också det är jättesvårt. Jag tror man får ta det lite för vad det är. Det är alltså det är humor, vad man tycker är kul. Jag tyckte absolut inte de mest uppenbara skämten var det som var roligt. Jag tycker de små detaljerna var det som var ganska kul. Typ att han springer ut med en saxofon bakom dem. Varför det? Alltså har man lite, att man tycker att sånt är kul, då...
Men jag tror den ofrivilliga humorn,
ja,
som
det.
De inte menade att göra, exakt. Den tycker jag är rolig nu. Ja. Jag skrattade åt de uppenbara skämten när jag var liten. Men nu har jag liksom, dels har jag vuxit ifrån den humorn, och sen så har ju inte humorn hållit.
Nej, världen har vuxit ifrån
den. Världen har vuxit ifrån den här filmen. Så att den är ju, det här är ju, det här är sån här, titta på med kompisar, absolut inte själv film. Nej. Liksom.
Men det, jag håller med dig där att så här, jag har inte sett den innan, men jag var ändå lite intresserad av att se vad är det som händer. Det är helt ologiskt och det är så här, jag kan inte relatera till någonting av vad det är som händer här, men jag vill ändå se. Jag tycker typ också att manuset är ganska bra. Alltså det är ganska uttänkt och det finns massa detaljer som följs upp och det är lite intressanta karaktärer och så här, detaljer och så. Håller knappt, säger jag.
Men det är fortfarande ett ja. Jag säger att den inte håller. Hur svårt kan det vara? Han har sett filmen. Men det är klart att den inte håller. Det är polisskolan.
Martin!
Pappkomedi från 1984.
Men det är roliga pappar!
Men det är klart att den inte håller. Men det finns roliga saker i den fortfarande. Men man ser den ju som en artefakt snarare än en film som en riktig film.
Det är liksom mer roligt att det är en pappkomedi. Kommer det från 84 än vad den är rolig.
Ja, bara själva grejen att vi har träffats och sett en pattkomedi och pratar om en pattkomedi från 1984 är ju helt sjukt.
Ja, men skulle den komma idag? Jag skulle vara väldigt välkommen till att rätt regissör, kanske Paul Feig eller något, får göra en ny polisskolan om någon skulle vilja göra det, för jag tror att det går att göra. Oh. Premissen är tillräckligt bra.
Det tror jag också.
Den kommer bli 3 timmar lång bara.
Jag hade den här filmen kommit idag, alltså det är ju fruktansvärt dåligt.
Nej.
Det hade inte.
Så jag vill poängtera att jag tycker att den håller av nostalgiska skäl.
Jag vill ändå säga att jag tror att den håller mer än en nygjord polisskolan skulle göra. För det skulle bara vara en B-komedi. Det här kan man se som ett tidsdokument. Exakt. Och fascineras över att
den nya polisskolan hade varit så jävla woke så att det hade blivit, det hade tagit bort allt.
Jag hör vad ni säger, men det är ifall man gör den för woke. Jag tror att det finns en period i tiden framöver där det går att göra en bra polisskolan remake. Det tror jag faktiskt.
Ja, det gör, alltså det finns ju jättemycket så här sexskämt som görs nu som är kul och edgy, men det är något roligt att se en annans tids edgy sexskämt och bara
nu ser man den här filmen som att man hade tittat på en film från 1949.
Ja, men det är tidsdokument.
Exakt.
Så
på så sätt så håller den ju inte på det. Så den håller inte humoristiskt, den håller inte tekniskt. Alltså det finns lite roliga saker i det, men det är fortfarande så här.
Vi är väldigt medvetna om att det är 80-tal och vi får aldrig glömma under filmen. Det är inte som när vi såg The Others in veckan innan där det är så här, vi vet inte riktigt när den gjordes för att den är, men det här är så uppenbart 80-tal. Så
ja,
det liksom,
man får
finns
ta
inte.
Det för det, men jag bara menar, hade den gått på TV4 om man har lite kompisar över, man kan ha den i bakgrunden.
Jag hade tittat på den. Det är kul att titta på
den. Det är också så här, det är en lätt film
att
ha på.
Vad är det ni sitter och tittar på bakom hela tiden? Kan vi stänga av det här?
Är det på pattarna? Det är också kul att ni är från 80-talet. Problemet tycker jag för mig är att skämten bara inte är roliga.
Nej, det är väl kanske svagheten med den här komedin.
Nej, men hade det varit kul, men också extremt daterat och allting bara är 80-tal och konstigt. Så det är väl, då kan det ju vara roligt.
Ja, har vi ett beslut då, eller?
Ja, den höll inte. Men ja, den höll inte.
3-2.
Ja.
Oh, nära ändå.
Men.
Ja, nej, men den höll inte.
Nej, jag Team Martin där, det är klart att den inte håller.
Nej, precis.
Kom igen.
Sluta.
Jag blev så överraskad att den var så pass mycket skratt.
Man får ha olika åsikter.
Ja,
men så vi säger att den här håller inte. Vad har vi nästa vecka?
Vi går på temat poliser. Okay. Och dyker in i Dirty Harry.
Oj.
Den har alltså originalet.
Första. Originalet, Dirty Harry från 1971 tror jag det är.
Jag tror
att det är 71.
Vilken anses vara gammal?
Ja, den är gammal, men vilken anses vara bästa? För det är ju också en serie. Så att...
Jag vet inte. Jag har nog mest sett den här som vi ska se, den första. Sen har det ju gjorts lite fler, men jag vet inte, det kanske är en 3-4 till.
Vi gissar på att det här är den bästa.
Det här har inte jag sett överhuvudtaget.
Vi gissar på att det är den bästa.
Jag har nog inte sett hela den här filmen.
Oj då.
Det ska bli spännande. Nästa vecka är alltså Dirty Harry med Clint Eastwood.
Jajamensan.
Från 71. Jag har varit Martin Soneby, du har varit Erik Broström, du har varit Ola Urell, du har varit Fanny Agazzi, du har varit Tim Soneby. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
Tjoho!
Hej!